Kapitel 35. Fångna i Finnveden. Gisla och Geir snubblade framåt i natten. Bitvis verkade de gå genom stiglös skog. Ris och gräs strök mot byxorna. Varje gång de föll hölls de upprätt av händer som grep hårt om håret. Handlaget var omilt, men de slapp stupa på näsan bland stock och sten. Gisla hade fått en sele spänd om ryggen och på den lastat flera föremål. Han undrade vad, det var inte gott att avgöra. Av tyngd och rörelser tyckte han sig märka att det var vapen, kanske deras egna. Bäskt att bära egna vapen utan att kunna bruka dem, tänkte han. Men jag skrapar märken i marken, märken åt Gangulf och Karl att följa. De gick hela natten, eller det som återstod av den. Och de gick under tystnad. Gisla och Geir kunde inte säga något, men med munnen full av mossa och stigmännen tycktes stumma. Bara någon gång kom det ett ord, en tillsägelse att göra på det ena eller det andra sättet. Rösten är djup som nattens mörker, tänkte Geir. Är de verkligen flera? Utöver Gisles kvävda väsande genom näsan hördes bara en anhämtning. En som var tyst, lugn och långsam. Om han är ensam är det en kämpe och sällsynt slag. En som slog oss fyra. Å andra sidan tog han oss om natten. Kanske fanns det andra som slog Gangulf och Karl. Geir beundrade motvilligt mannens förmåga att mästra mörkret. Ensam med bunden gisslan. Å andra sidan tänkte han, duglig stigman nyttjar natten. I den första dagen bekräftades hans aningar. Det fanns bara en till utöver Gisla och han själv. Gryningsljuset avslöjade en kraftig bjässe. Man eller jätte, tänkte han. Jätte slöt han sig till när han anade mannens slitna kläder och långa toviga skägg och hår. Snart för han oss till underjorden och där blev vi kvar till Ragnarök. På morgonen kom de till en gård. När de gick över gårdstunet kom en kvinna mot dem. Finnvid, var hälsad. Gå och hämta karn din, jag har fångat färmen. Nej, utropade kvinnan, inte ännu fler. Är det inte marknad snart, vi har inte rum för fler. När du får din förtjänst finner du det mödan värt. Här kommer han, se, ropade hon. Vad Finnvid har för med sig idag. Förbannade Finnvid, sa Karl och skrattade. Ska du fylla hela fähuset? Efter höstmånaden måste de vara borta, annars får vi inte in fäna. Ta det lugnt, sa Finnvid. Efter marknaden är de borta. Tungt trälgöra finns det gott om. Mer än här finns trälar. Betänk alla nya gårdar i bygden. Där är många munnar att mäta. Även dessa munnar, sa kvinnan och nickade åt Gisla och Geir. Jag vet, så Karl. Men de gällde gott eftersom det råder brist på gårdsfolk. Ta nu in dem och bind dem bra. Tukta dem om de träskas. Jag vet nog hur vi brukar göra. Härifrån kommer de alla fogliga som lamm, utom de som dog. Död träl gällde illa. Nyter ju nytta. Ja, sa mannen och föste Gisla och Geir mot fähuset. Förresten, har Hosse och Tasse återkommit? Jag har inte sett dem sedan i natt. De hindrade färdmännens fränder medan jag band deras händer. Nej, det var märkligt. De kanske tuggade på deras länder. Det tror jag inte. De hade nyss ätit. Det var märkligt. Än så länge har ingen rått på dem. Till i natt. Jag befarar det värsta. Det vore illa. Vi skulle sörja om de vore dräpta, sa kvinnan. Ja, sa mannen. Det fordrade tålamod att fostra dem. Duglig är den som dräper mina bästa bästar. Inte mer duglig än du, Finnvid. Säg inte det. Jag skulle akta en sån kämpe och frukta hans styrka. Han hittar knappast hit. Vem vet. Var vaksam. Gisla och Geir fördes in till de andra trälarna i fähuset. Munblindlarna löstes. Mossan fick de spotta ut själva. När ögonen hade vant sig vid rummets halvdager såg de flera kvinnor och män sitta bundna på golvet. Golvhalmen var gammal och luften stank. Sina behov fick man tydligen uträtta i ett hörn. Där de vittnade både dynga, dunster och flugor. Så fort dörren hade smält igen bakom dem överröstes de med frågor. Vilka var de? Hur långväga var de? Hur hade de blivit fångade? Det visade sig ganska snart att alla hade blivit snärjda på liknande sätt under färd ut mätastigen under nattvilan. Vissa hade känts iakttagna innan de blev angripna och någon hade skymtat varg. Varg, sa Gisla. Ja, stora bästare. Den skymtade vi vid ett till badställe. Sen såg vi den igen vid en mosse. Den strök ut efter vår färdväg. Finnvid har vargar, sa en annan. De kom och gick, men vad har de tillgivna? Han var deras ledare. Glöm inte de som stryker runt fähuset. Tror ni att vi hade suttit här och väntat annars? Inte så grej. Hur många är de? Ett halvdussin, men inte lika stora som Finnvids. Ni får nog se dem snart. Ibland hotar sönerna på gården oss för att dämpa vår lust att fly. De säger att Finnvid känner Finnveden bättre än någon annan. Att han skulle kunna spåra oss innan vi kommit långt. Jag fruktar att det stämmer. Gisle tänkte att det kanske var sant, men att dessa människor lät allt för uppgivna. Var de färdmän kunde de väl ett och annat knep, de också. men han anade också att fångenskap kan fördärva en människas håg. Hur fort går det, tänkte han, innan man blir modfälld, innan en människa ger upp. Och varför verkar vissa ha gett upp helt och andra inte alls? Och hur går det för Gisle? Hur går det för Geir och mig? Många veckor i sträck trängdes de in i det unkna fähuset. Gisle och Geir saknade skogens friska luft, att få röra sig fritt och att skymta solen. Två gånger om dagen kom någon och stack till dem lite mat och vatten, annars var det mest elände. Emellanåt valdes några ut för sysslor på gården. Hemmasönerna sörjde för att arbetet blev rätt utfört och att ingen smet undan. Var det någon som trälskades dröjde det aldrig länge förrän den ångrade det. Tillsammans höll de reda på tiden. Finnvid, som återigen tycktes vara uppslukad av skogen, återkom mot slutet av hömånaden med ännu ett fång trälar. Istället för att spärra in dem också föstes alla ut i det fria. Vissa hade svårt att gå efter veckor böjda i bindsle, men efter en stund i friska luften började de rätta ut sina krumma knän och stela ryggar. Nu sköd gården av arbete. Alla måste räfsa och skotta ut skräp och träck ur fängelset som sedan lägga in nytt hö. Därefter följdes de två och två till sjön för att löga sig själva och två sina kläder. Gisle märkte att hemmasönerna var vana vid denna hantering. De hade gjort det förr. Och medfångarna fick han veta att det också var annat hemmasönerna hade gjort förr. De lägrade vem de ville och kvinnorna, särskilt de som var unga, nakna och nylögade. Slutligen bands alla ihop och led och fördes iväg. Gisle visste blott allt för väl vart. I marknaden. Det gjorde honom än mer håglös. Lång tid hade gått utan den minsta skymt av Gangulf eller Karl, varken som befriare eller infångade. Vad tror du har hänt med Gangulf och Karl så Geir i samma stund? Jag tänkte just på det. Vad tror du? Vet inte. Kanske blev dräfta. Bara om de sov. Och det vet gudarna att vi har gjort mer än en gång för mycket under den här färden. Jag tror de vakade. Läget var skarpt. Jag vill också tro det. Men vad tror du då har hänt med dem? Vargar, så Gisle. Det där man säger om Finnvids vargar verkar illavarslande. Ja, det gör det, så Geir. Men har du inte hört att ulvarna saknas? En frågade mig till och med om vi hade dräpt dem. Gangulf kanske gjorde det, men gick åt i kampen. Och nu gör Karl omkring vild i veden, finnveden, villveden eller mörkveden, saksamma vilket. Eller så är Karl död och Gangulf vill, eller båda. Döda, nej. Eller kanske, jag hoppas verkligen inte det. Men jag tänkte på vill, att båda har gått vilse. Det är inte gott att veta. Tills vi vinner visshet får vi värja oss så gott det går. Utan dem. Bara vi får följas åt, så Geir och kände hur det snörpte i magen. De får inte skilja på oss. Nej, det får de inte, så Gisle, samtidigt som det högg till i hans mage med. Får inte ske, tänkte han. Men det var just vad som kunde ske. Skulle Geir klara sig bland främlingar i så fall? Säkert stränga dessutom han själv. Han slog bort tanken. Jag måste vara hoppfull. Måste tänka att vi klarar det här tillsammans och kommer hem. Efter timmar av trassligt traskande samt båtfärd anlände de till marknaden på Bolmsö. Där var många tillresta och köpenskapen pågick som bäst när de närmade sig. Geir såg att det handlades med allt möjligt. Några njudingar 13 priset på skinn, hallänningar bytte sillfjäder och ejderdun mot järn. Vissa virdar sålde vete, här var synte skåningar och västgata, men mest var där finnvedingar, varav flertalet månglade järn, trälar och kära. Trälar på rad och kära i tunnor, så Geir. Bättre än trälar i kära och tunnor på rad, svarade Gisle dock utan glädje i rösten. Trälar i tunnor och kära på tråd, så Geir, och blinkade åt Gisle. Kära på tråd är inte så dumt, men vad ska trälarna i tunnan göra? Men locket på kan man låtsas vara en tunna med kära och komma undan. Det blir måttligt roligt när de öppnar locket och finner en slämträl istället för klet i kära. Har du då otur så blir det dig de tätar båten med eller slår i järn. Jag tänkte inte på det, så Geir och flinade. Gisle la sin arm om broderns axlar. Det kändes gott och skämt även när läget var svårt. Gisle märkte att Finnvid åtnjöt gott anseende bland folket på marknaden. Han var tydligen mer än en stigman, någon sorts förman bland finnvedingar. Vilken sort framgick dock inte. Det var ingen som bemödade sig att förklara något för ofria. Flera kom fram och ville samtala med honom och många var upprörda. Något föreföll fel i bygden, Bolmenbygden. Bolmen, är den sjön vi får över? Är det sjön som vi får över? Frågade Gislen och sina olycksbröder. Ja, svarade den. Milsvid, liksom Bolmsö. Är det där vi är nu? Ja, naturligtvis i Bolmsö marknad på Bolmsö. Se där, Geir pekade. Män på häst, sa Gisle. Ingvalds män, sa mannen. Vem är Ingvald? Finnvedingarnas hårde härskare. Svårligt på marknaden bytte tomnart och snart såg Gisle Finnvid försvinna. Gårdens folk fick fortsätta försäljningen själva. Finnvid verkar ogärna vilja möta Ingvalds män, säger Gisle. Du har rätt, han är borta, sa den andra. Vet du varför? Nej. Visserligen har jag snappat upp ett och annat, men inget om detta. Glöm inte att jag också är främling i Finnveden. Tillsammans med de andra ofria fick Isle och Geir finnas i ett gång på gång bli skärskådade. Man öppnade deras munnar för att granska tänderna. Man klämde på deras armar och ben för att utröna om där fanns hull. Man till och med grävde i håret. Den lössen skyr är sjuk, tänkte Geir. Det vet alla. När marknaden började mattas av hade det som inte fick hända hänt. Gisle var såld till en bonde och Geir var ännu kvar, osåld. Bröderna skulle gå skilda vägar. De kanske aldrig mer skulle ses. Gisle rufsade Geir en sista gång i håret. Båda grät. Sen slet den när bondens karar tag i Gisle och förde honom med sig. Geir skrek och sprang efter. Han kom inte många steg förrän en av hemmasönerna högg honom i nacken. Sprattlande fördes han tillbaka. Mellan tårarna såg han Gisles ryggtavla försvinna in i folkmängden. Gisle vände sig om och såg hemmasonen bryskt avbörda sig Geir bland de andra trällarna. Det sista han hörde av sin bror var hur denne skrek hans namn i förtvivlan. Gisle, nej! Geirs rop ekade över gärdet men drunknade i marknadsplatsens övriga röster och ljud. Det var flera rop än Geirs. Nu var det bara han, Gisle. Ofri i främmande land, ensam bland finnvedingar. Han föstes med en flock andra trälar över fältet bort mot skogsbrynet i söder. De hade nästan nått fram när han hörde hovar. Han vände sig om och såg Ingvalds män komma efter dem. Håll, skrek en av dem. Vad falskt, svarade bonden. Männen till häst kom ikapp. Ingen träll förs härifrån utan Ingvalds lov. Vad är det för påhitt, sa mannen. Här har vi alltid sålt och köpt utan inblandning från hovgården. Ingvald äger företräde till trällarna. De har ratat för att behålla. Skulle ni ha sagt förut, då hade jag inte ött möda på att komma hit. Jag är här för att köpa, inte umgås som många andra. Sällskap är hemma så att det räcker. Räcker, gör det, som mannen spände blicken i bonden. Tig och visa fram ditt fång. Bonden granskade hästmannen och hans följeslagare. Fyra till antalet och sen sina karar som var åtta med honom själv. Ett ögonblick vägde allt på en knivsudd. Kämpa eller vika? Efter en stunds tvekan valde han att vika. Visserligen hade han fler män, stridsvana dessutom, men han insåg följderna av att utmana, strida mot och dräpa Ingvalds män. Högröd, stum och stampande lät han Ingvalds män och skärskådans nya trälare. Vi tar den här, sa hästmannens ledare efter en stunds granskning och pekade på Gisle. Mitt bästa köp, utbrast bonden. Han var så arg att han hade svårt att tala rent. För den vill jag ha det dubbla. Och glad om du får något alls. Vad gav du för den? 2 mark silver, sa bonden efter en stunds tvekan. Du skarvar, sa mannen. Du får 1 mark, inte mer. Bonden skakade hela kroppen och fräste i det. Han lät som en ilsken katt. När de hade skiftat Gisle mot silver gav sig männen av och bonden lugnade ner sig. Fastän det var synd att bli av med en duglig träd, sa han och log. Det var ett gott skifte. Jag hade eldat 1,5 mark för grabben. Gårdskaren plinade som svar. Tro inte att det blir bättre för dig, sa Ingvalds ena man. Gisle svarade inte. Vad skulle han säga? Du kommer få slita hårt, fortsatte han. Slita ont, sa en annan. Ingvald är sträng. Vi får slita mycket för silvret. Trälarna för smulorna. Männen skrattade. Gisle teg. Fast han är givmild med fläsk och öl. Åt oss, ja, men inte åt trälarna. De får göra öl, men dricker vatten. Och slåss om smulorna. Haha, småsmulorna. Båda skrattade igen medan Gisle gick i tankar. Det var nog sant det som männen sa. Han skulle inte få det bättre i Ingvalds hovgården hos bonden. Han hade märkt att vissa av bondens karar var trälar med vapen. Endast den som vårdar sina trälar väl vågar beväpna dem. Ingvald verkade värre av hans män att döma. De återvände mot marknadsplatsen. Är vi klara snart? Frågade en av Ingvalds männen. Du kan också räkna, sa ledaren. Hur många har vi? 8. Hur många vill han ha då? 9 dugliga. Så, en till. Just det. Ah, ja, jag förstår. Men nu börjar trällarna ta slut. Det lider mot kväll. Skynda då. 2 männen sökte runt på marknaden till häst och till fots medan de andra 2 vaktade trällarna. De stod nära marknadsplatsens mitt och Gisle sträckte sig då och då för att se bättre. Tiden gick och ibland skymtade han Ingvaldsmännen som sökte. Det var han, hördes någon skrika. Gisle såg upp. En yngling i Geirs ålder pekade på honom. Bredvid stod en halsman eller bonde, en grovhuggen man med fåror i ansiktet. Det var han som dräpte bror. Den där trälen. Ja, det är han, jag är säker. Det var han som slungade spjutet. En träl som träffar så väl. Han var ingen träl, inte då. Ingen träffar så säkert, särskilt inte en träl. Det var ett gudakast. Det var han i alla fall, så ynglen och kastade sig över Gisle. Snart låg de båda på marken. Gisle med bundna händer och med den andra händer om sin hals. Ynglingen klämde åt och det svartnade för Gisles ögon. Hade han fått hållas hade Gisle dragit sin sista suck där han låg. Men det gjorde han inte. På ett ögonblick var Ingvaldsmännen över ynglingen, släppade bort honom och slog honom blodig. Disle hostade och var en hårsmån från att kräkas. Han reste sig sakta på ben som darrade. Grid, skrek ynglingens far. Håll då reda på sonen din, sa Ingvaldsmännen. Här har du honom, tuktad för att lära sig freda Ingvalds folk, även trälarna. Han knuffade ynglingen mot fadern. Han menar sig ha sak mot henne. Ja, då får han föra sin sak till tings. Ingvald lyssnar. Kanske, viskade en av hästmännen och flinade. Tinget var ju idag, det dröjer till nästa. Till dess hinner han vinna sig ett namn bland Bolmsös gårdsfolk. Är det gott för en grid? Är det inte? Offras han till jul? Då slipper vi ta bygdens barn. Som du vet är det ju dags igen. Det är 9 vintrar sen senast. Mansblod. Ja, mansbot och mansblod kan gå på ett ut. På sitt sätt, men ändå inte. Vi fordrar bot. För då din talan på tinget. Lita på det. Kom son. När fader och son hade försvunnit och Gisla hade hämtat sig började han ånyo spana ut över marknadsplatsen. Männen hade ännu inte lyckats finna en träl som motsvarade deras fordringar. Hittar ni ingen snart får vi fånga en handelsman, sa en hästman och skratta. Det ser illa ut. Antingen är de små, svaga eller tandlösa. Hugget som stucket. Någon måste vi ha. Gisle tog mot till sig. Jag vet den, sa han. Vad vet du, sa du. Mannen stirrade styggt på honom när han satt i sadeln. Hästen frustade. Jag vet den, sa Gisle. Han är 15 vintrar men frisk och stark om han nu är kvar. Jag var med honom hos Finn. Han bet sig tungan. Hos vem? Mannens blick skar som pilskott. Hos Finnvedsbonden, stammade Gisle fram. Finnvedsbönder är de allihopa, som mannen barskt. Men var höll de till? Här på marknaden? Ja, ditåt, pekade Gisle. Du får visa. Och inga knep. Nej då, sa Gisle. Han vacklade mellan hopp att återse Geir och förtvivlan att han redan vore bortförd, ovisst vart. När de kom till platsen där Gisle först hade blivit såld fanns det ingen kvar. Ingvaldsmännen morrade doft, men de hann inte säga något förrän Gisle såg honom. Inte Geir, utan en av hemmasönerna. Där, sa han. Där, det är en av dem som vi var med. Du där, var har du dina trälar? Sålda, sa hemmasonen. Alla? Ja, så. Han menar att det fanns en duglig åt Ingvald. Hemmasonen betraktade Gisle. Gisle blinkade med en ögat i ett förtvivlat försök att vinna välvilja. Geir, frågade hemmasonen. Ja. Vet du var han sist blev sedd? Hemmasonen tvekade. Han är med oss. Förlita honom, säger mannen. Vi vill behålla honom eftersom han är en god skytt. Hur vet du det, så Gisle? Han sa det, vi trodde honom inte och då fick han bevisa det. Det låter som en för Ingvald, en god skytt och en som kastar spjut som gudar. Ni kanske får hjälpa till med jakten. Nej, inte båda samtidigt, han till när han såg hoppet tända sig Gisles blick. Då vill vi ha bra betalt, säger hemmasonen. Visa fram honom så får vi se vad han kan vara värd. Geir hämtades och de andra i sällskapet med. Gisle kände förtvivlan när han såg sin bror igen. Nära men ändå så fjärran. Det svåraste var att se hans tomma blick. Redan efter en dag på en matt. Att komma samman igen vore en stor lycka, men han vågade inte hoppas, inte än. Männen förhandlade, själ före mottaglade. Efter en ordväxling som kändes som år skiftade slutligen silver och Geir. Han inbrickade en mark trots sin ringa ålder. En god skytt fanns det alltid användning för. Säljare och köpare var nöjda. Gisle och Geir var överlyckliga. Vi gällde båda en mark, sa Gisle. Nej, det gjorde du inte. Jag vet nog att de gav en halv för dig. Bonden, ja. Men Ingvaldsmän gav en hel, sa Gisle och sänkte rösten när de märkte hur deras samtal intresserade dem som han just hade nämnt. Istället petade han Geir i midjan och Geir skrattade inombords. Han vågade inte visa sin glädje utåt. Men långt efter att de hade lämnat marknaden gick han och myste. Trots att de båda nu fördes till en tillvaro som trälar hos Ingvald. Det var först när Gisle berättade om tinget och att han kanske skulle sparas till julblotet som Geir blev missmodig igen. Trälar ska inte vara glada. Det visste alla. Sent på kvällen kom de fram till Bolmsö hovgård där Finnvedigarns hårde härskare rådde. Han visade sig under de följande dagarna vara just så vrång som alla hade sagt. Gisles och Geirs smala lycka var att han inte befattade sig så mycket med trälarna. Det hade han andra som gjorde. Men hans håg påverkade alla i hela hovgården. Sådan herre, sådan huskar, sådan hund, tänkte Geir. Undantaget var Åsa, Ingvalds dotter. Lika tvär som han var, lika blid verkade hon vara. Det hände att Gisle och Geir stötte ihop med henne under det dagliga arbetet, som såg henne på avstånd. Även om hon sällan talade med trällarna verkade hon vänlig. Gisle kastade mer än ett öga på henne när hon inte såg det och suckade i smyg. Vilken kvinna, tänkte han, henne vill jag vara med. Men hon verkar inte lycklig, vem skulle vara det med Ingvald till far? Denne verkade inte bara vrång utan också illslug. Veckorna gick och Gisle och Geir slet ont. De fick arbeta hårt från före gryning till efter skymning. Och så drev Ingvalds män ständigt med Gisle och allt mer också med Geir och hävdade att dessa skulle slaktas till jul om de inte skötte sina sysslor. Även om det mest rörde sig om råa skämt gnagde detta hot om blod ständigt på Gisles håg. Han visste att det som från början var skämt och skoj hastigt kunde skifta till bister verklighet. Men de stod trots allt ut. De hade inget val. I jämförelse med förtvivlans mörker på marknaden var hovgårdens kärva tillvaro nästan uthärdlig, trots att de fick slita. Och trots att de kanske skulle bli offrade till jul. Dagarna släpade sig fram, men jul närmade sig med stormsteg.